Vad roligt att få vara här i Väsby Pingst. De flesta av er känner mig och jag känner er. För er som är kanske lite nya så heter jag som sagt Johnny Martinsson. Och tillsammans med min fru Nadja och vår dotter Mila så är jag församlingens missionär i Sydasien. Och igår så fick vi ha en underbar festkväll då vi fick fira att All Nations, den organisation som vi arbetar med, fyller 10 år. Och nu efter gudstjänsten så åker vi iväg till västkusten till mina föräldrar i där några dagar. Och sen på torsdag så flyger vi ut till Asien igen, Indien och Nepal och några andra länder som vi kommer vara i. Fantastisk kväll igår och så roligt med den här församlingen, hur ni har stått med under så många år i arbetet. Och det vi gör, det gör vi tillsammans. Så stort tack till er. Igår, ni som var med, så kunde ni se att vi hade en litet häfte som heter Väx i lärjungaskap. Jag ska göra det tydligt för er att ni som har Väsby Pingst-appen, ni har ju faktiskt den här bibelstudieplanen som i digitalt format. Men om man är som jag och tycker om att ha någonting att hålla i, så finns det några sådana här utanför också. De kostar 30 kronor. Och det är en bibelstudieplan som handlar om lärjungaskap, hur man växer i lärjungaskap och lite praktiska övningar, hur man kan dela evangeliet, dela sitt vittnesbörd med andra. Det funkar bra för bönegrupper, ungdomsgrupper och annat. Så ta gärna en koll på det om du får möjlighet. För mer än 200 år sedan så skrev en ung blivande missionär till den man som han hoppades skulle bli hans svärfar. Adoniram Judson kom från Massachusetts i USA och han förberedde sig för att bli missionär till Indien. Så mötte han en ung kvinna, Anne Hazeltine, och han blev förälskad. Och han bad om att få uppvakta henne, att få gifta sig med henne. Men Anne sa att han först måste få hennes fars välsignelse. Så Adoniram, han satte sig ner och skrev ett brev. Och i svensk översättning så lyder brevet så här. Jag måste nu fråga om du kan samtycka till att skiljas från din dotter tidigt nästa vår för att inte se henne mer i denna värld. Om du kan samtycka till hennes avresa till ett hedniskt land och att hon utsätts för ett missionärslivs svårigheter och lidanden. Huruvida du kan samtycka till att hon exponeras för havets faror, för det ödesdigra inflytandet av Indiens sydliga klimat, för varje slags brist och nöd, för förnedring, förolämpning, förföljelse och kanske en våldsam död. Kan du samtycka till allt detta för hans skull som lämnat sitt himmelska hem och dog för henne och för dig, för odödliga själars skull, för Sions skull och Guds ära? Kan du samtycka till allt detta i hopp om att snart möta din dotter i härlighetens värld med en rättfärdighetens krona upplyst av lovsången som ska ljuda till hennes frälsare, från hedningar frälsta genom henne från evigt ve och förtvivlan? Vad skulle du ha svarat om du fick ett sånt brev, fria brev för dina barn eller barnbarn? Jag har en dotter, hon är snart 4 månader, hon är min största skatt. Och jag är missionär, men jag vet ärligt talat inte hur jag skulle reagera på ett sånt här brev. Anns pappa sa i alla fall ja. Och Ann bad och sökte Gud. Och så skrev hon till en väninna: jag känner mig villig och förväntar mig, om försynen inte hindrar, att tillbringa mina dagar i denna värld i hedna länder. Ja, Lydia, jag har snart kommit till beslutet att ge upp alla mina bekvämligheter och nöjen här, offra min tillgivenhet till släkt och vänner och gå dit Gud i sin försyn finner det lämpligt att placera mig. 2 veckor efter bröllopet gick resan till Indien. Där bestämde britterna som regerade under den tiden att här vill vi inte ha några amerikanska missionärer. Så efter ett tag så fick Adoniram och Anne flytta vidare och de kom till Burma, nuvarande Myanmar. Med liv och lust gav de sig an arbetet att predika evangeliet, att ta hand om de nödställda och att översätta Bibeln. Anne översatte Daniels bok och Jona bok, tror jag det var, till burmesiska. Hon skrev en katekes. Hon var den första någonsin som översatte en hel bibelbok, Matteus evangeliet, till thailändska. Så tog hon sig hand om några föräldralösa flickor. Men det var precis som Adoniram hade sagt. Det kom prövningar, det kom lidanden och svårigheter. Det tog 6 år innan man fick se den första personen komma till tro. Under en period på grund av politiska oroligheter så fängslades Adoniram och satt i fängelse i 1,5 år. Anne bosatte sig i en litet skjul alldeles bredvid fängelse för att kunna hjälpa sin man och de andra fångarna. När de kom till Burma så var Anne gravid, men hon fick inte behålla sitt barn. Senare så födde de en son som de fick behålla i 8 månader innan han togs ifrån dem. Och så föddes en liten dotter som måste ha varit hennes föräldrars stora glädje. Efter 13 år efter utresan så dog Anne, 36 år gammal, i smittkoppor. Och 1/2 år senare dog hennes dotter, deras enda barn. Adoniram spenderade resten av livet i Burma. Och när han dog fanns 100 församlingar och 8000 kristna. Idag finns det miljontals. Och den bibel som Anne och Adoniram översatte används fortfarande av 100 000-tals troende i Myanmar. Bara för några år sedan så hade jag vänner som tryckte upp, jag tror, 10 000 av den här bibelöversättningen för att ge ut till munkarna i buddhistklostren. Anne och Adoniram fick inga barn som levde till vuxen ålder, men många troende i Myanmar betraktar henne som sin mor. Vad ska man säga om Anne och Adonirams liv och livsval? Var de vilseledda fanatiker som förslösade inte bara sina egna utan också sina barns liv? Eller hade de upptäckt någonting som det är få förunnat att upptäcka? En mening och ett syfte som är större än en själv. Inte bara något utan någon som är viktigare än vår egen bekvämlighet och våra egna nöjen. William Carey, som har kallats den moderna missionens grundare, sa att jag är inte rädd för att misslyckas, men jag är rädd för att lyckas med fel saker. När jag ser runt om i världen på den globala kristenheten här i Sverige, så känner jag att det stora problemet är inte att vi försöker och misslyckas. Det stora problemet är att vi så ofta lyckas med fel saker. Med visioner och drömmar som är för små, för fattiga och futtiga, för självcentrerade. Jag är inte rädd för att misslyckas. Jag är rädd för att lyckas med fel saker. När aposteln Paulus berättar om sitt liv och sin tjänst i andra Korinthierbrevet kapitel 5, vers 14-20, så skriver han så här: Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att har en dött för alla, om att en har dött för alla, och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte så längre. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag, låt försona er med Gud. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Här har vi hemligheten när det gäller människans sökande efter mening och efter tillfredsställelse. Vi finner inte meningen med livet genom att blicka in i oss själva eller genom att jaga vår egen tillfredsställelse. Vi finner meningen med livet genom att se upp till honom som har skapat oss och som har dött och uppstått för oss. Westminster-katechesen ställer frågan, vad är människans yttersta mål? Och så ger den svaret, människans yttersta mål är att förhärliga Gud och att njuta av honom för evigt. Vi är skapade för att leva med och för honom. Och därför, när vårt fokus i livet är på oss själva och vår egen tillfredsställelse, så kommer vi aldrig finna mening, kommer aldrig finna sann och varaktig tillfredsställelse. Men när vi dör bort från oss själva och när han blir centrum, så finner vi den mening och den glädje som vi längtar efter. Det gör oss inte immuna mot svårigheter, mot lidanden och prövningar. Men vi får en frid och en glädje som är som ett källsprång, en pålande källa inom oss som aldrig avtar. Och som fortsätter att ge friskt vatten som mättar vår själs törst. Som en mäktig underström som fortsätter genom livets alla skeden och som bär oss genom tiden och in i evigheten. När Paulus motiverar sin tjänst och sitt liv med alla de umbäranden som det innebar, då hänvisar han till Kristi kärlek. Han säger, Kristi kärlek driver oss och Kristi kärlek lämnar mig inget val. Därför måste han resa över hav och land, därför måste han ge upp allt han hade, genomlida allt för Jesu kärleks skull. För Jesu kärlek till honom och för hans kärlek till Jesus. När vi älskar någon, verkligen älskar någon, då är vi beredda att ge upp allt för den personen. Och då är det ingen uppoffring, även om vi måste ge upp hela världen. Så länge som vi får ha denna enda person som betyder mer än allt det där andra. Då känner man sig ändå lyckligt lottad att man har just den personen. Motivationen i det kristna livet och tjänsten, det är Jesu kärlek till oss och Jesu kärlek genom oss. Det är en drivkraft i den som vandrar med Gud, när det gäller våra prioriteringar, vad vi gör och hur vi lever våra liv. Så säger Paulus att han har fått bli en, att han har blivit ett sändebud för Jesus som säger, låt försona er med Gud. Det är en kallelse för varje kristen, inte på samma sätt som Paulus. Men vi har alla fått en Guds kallelse och är Jesus sändebud till människor runt omkring oss och får bjuda in människor i den gemenskap som vi får ha med Herren. Jag inför jubileet som var här så var det dags att klippa mig. Och jag gick till en ny frisör och det är ganska bra när man är missionär, för det kommer alltid upp frågor, vad gör du? Och så får man tillfällen att dela sin tro, det är ofta många frågor. Och så var det den här gången också. Men här tjejen var lite särskilt intresserad och öppen. Och hon sa, ja, du vet jag är ju inte troende, men jag tycker det här är så spännande. Och man pratar aldrig om det här i Sverige. Jag har släktingar som är kristna, men när vi möts så säger de aldrig någonting om sin tro. Och min dotter häromdagen, hon är 6 år gammal, hon kom hem från skolan och så hade de pratat om skapelsen. Och så frågade hon, mamma, tror du på Gud? Och så hade den här tjejen frågor och jag fick möjlighet att vittna och berätta om vad Jesus har gjort i mitt liv, han betyder för mig. Hon hade inte stött på någon annan kristen som kunde berätta. Det finns många människor runt omkring dig som inte känner någon annan kristen. Du är den enda bibeln som de kommer läsa och du är den enda kristna som de kommer att möta. Och så är det också för mig. Vi är Jesus sändebud där vi är. Pionjärmissionären Robert Moffat som arbetade i Sydafrika berättade om hur han i nattens mörker kunde se röken från 1000 byar där evangeliet aldrig hade predikats. Ställ dig en sen oktoberkväll i valfritt höghusområde i Upplands Väsby eller någon annanstans i Storstockholm och du kommer se ljuset från 1000 lägenheter där människor inte känner Jesus, där man inte har hört evangeliet. Vem kommer att gå till dem om inte Guds församling i Väsby? Och vem är Guds församling i Väsby om inte du och jag? Jag är ingen kyrkfönsterpredikant som talar om origami, heter det så, och orkidéer. Det är inget fel att göra det, jag bara säger det. Det är helt okej. Men sån är inte jag. Ni som är vana att lyssna på mig, ni vet att jag har en förkärlek för dramatiska berättelser som liksom sätter saker och ting på sin spets. Om vi har tillfälle i en församling så berättade jag den sanna berättelsen om en kvinna i Indien som i sin desperation, i sin ångest och förtvivlan för att få helande för sin man och för att få förlåtelse för sin synd så offrade hon sin enda son. Men så får hon höra evangeliet och blir förkrossad över att hon inte visste det här innan. Jag berättade den här berättelsen och senare så kom en av församlingsledarna till mig och så sa han, så den där berättelsen som du berättar, jag känner inte att den riktigt, jag kan inte relatera till den i mitt liv. Och det där krossade mitt hjärta. Jag tänkte, det är just det som är problemet. Var finns de Guds folk som vill be bönen, Herre, krossa mitt hjärta för det som krossar ditt hjärta? Jag berättade tidigare hur jag för lite mindre än ett år sedan fick se en bild av en fotojournalist i Bangladesh. Det var en bild av några unga tonårstjejer, kraftigt sminkade på en bordell någonstans i landet. Och så hade han intervjuat en av de unga tjejerna och hon sa, jag längtar efter att någon gång få komma till en äng. Jag har aldrig varit på en äng. Jag skulle vilja komma dit någon gång och vara där med mina vänner. Jag har ingen i mitt liv. Jag kommer inte ihåg någon. Jag kommer inte ihåg någon familj. Det här runt omkring mig, det är allt jag känner, det enda jag kommer ihåg. Och när jag blundar så ser jag ingen. Ingen som är min. Min person. Jag önskar att jag någon gång i livet kan blunda och se någon som är min. Mina vänner säger att jag inte ska gråta för mitt smink är dyrare än tårar. Jag kontaktade den där fotojournalisten och frågade vad finns de här tjejerna, vad kan man göra? Och han sa, man kan inte göra någonting. det maffian är där, de har stenkoll och de släpper dem inte. Paulus såg om natten den makedoniske mannen som sa: kom över hit och hjälp oss. Ibland kommer den tjejen till mig när jag är i gränslandet mellan vakenhet och sömn och säger: kom och hjälp oss. Och jag tog beslutet, föresatsen, att en dag, jag vet inte när eller hur, men en dag i mitt liv så kommer jag att göra någonting för att rädda tjejer i Bangladesh från trafficking innan jag dör. Vi brukar inte tycka om att tala eller tänka på döden, men ibland är det bra att ställa sig frågan: vad, Herre, vill du göra genom mitt liv innan det är slut? Någonting som är större, någonting som är viktigare än bara mitt eget nöje och min egen tillfredsställelse. Jag har fått förmånen i Nepal att lite grann arbeta med tjejer som räddas från trafficking. Att leka med deras barn, deras underbara barn som är födda i våldtäkt, men som de älskar. Och få skämta med dem, prata med dem och se hur det som var mörker har förvandlats till glädje och liv i mötet med Jesus. På grund av att människor kände: jag vill ge upp min bekvämlighet och jag är redo att offra min tid, min kraft för att vara använd av Gud till att göra en skillnad. Ibland så frågar människor i vårt missionsarbete: varför gör ni så mycket? Jag tror det är bara i Sverige som man kan få en sån fråga. Men vi gör det vi gör och vi gör det vi kan därför att behoven är så stora. Och därför att Gud förtjänar kärlek och tillbedjan från de människor han har skapat. Jesus förtjänar kärlek och tillbedjan från de människor han dog för. För att människor behöver bli frälsta, befriade och upprättade. Och jag tror att varje kristen, var och en av oss som är här, behöver ha saker i vårt liv där vi säger: Kristi kärlek ger mig inget val. Kristi kärlek driver mig. Vad det är, det kan vara olika saker. Vad det är, vad det kommer bli, det vet Gud. Men att våga be bönen: Herre, krossa mitt hjärta för det som krossar ditt hjärta. Och hjälp mig att leva för någonting större än mig själv. Led mig, använd mig. När profeten Jesaja fick se Gud på sin tron så hör han också Guds kallelse i Jesaja 6 och vers 8. Och det står att: jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag: här är jag, sänd mig. Skörden är stor men arbetarna är få. I Väsby, i Sverige och ut över världen. Och Herren säger: vem ska jag sända? Vem vill gå? Vem vill vara mina händer och fötter till att förändra den här världen? Ni ungdomar som sitter här. Gud har en större plan för er än att bara gå i skolan och skaffa ett jobb, skaffa ett hus, skaffa en familj och bil, åka på semester ibland. Det är bra, det är inte fel. Men Gud vill använda er och göra en skillnad i världen. Det behöver inte vara på samma sätt som mig. Utan utifrån de gåvor och det som Gud har lagt ner i dig. Men han vill använda er. Våga drömma stora drömmar. Våga ha stora visioner för Gud. För han kan göra mer än ni kan tänka eller hoppas genom er om ni vågar. Gå, om ni vågar drömma, om ni vågar lita på och ta steg med honom. Och det kan man göra när, det kan han göra när vi är äldre också. Jag sa, Herre, Herre, jag, sänd mig. Herre, tack för dem som har gått före. Tack för apostlarna. Och tack för troshjältar, män och kvinnor genom århundradena som sagt sitt ja till dig. Vare sig det gällt att tjäna dig på hemmaplan eller att gå långt bort, Herre. Nu tackar jag dig för de unga människor som är här. Att du talar till en del av dem just nu om saker som du vill använda dem till att göra. Att du vill använda dem för att förändra världen, för att ära dig och för att hjälpa andra människor. Och jag hoppas och jag ber att du också ska resa upp från den här församlingen, från dess barn och ungdomar, missionärer som ska gå till nya områden och nya platser och nya folk. Och jag ber att församlingen, var och en för sig, varje person men också tillsammans, ska få vara ett fyrbåk, salt och ljus i den här staden, och att vi ska få vara dina sändebud där vi är, dina händer, dina fötter, Herre, att göra skillnad. Ge oss din frimodighet, led oss, heligande, och låt din kraft få vara verksam i våra liv till att göra skillnad idag, imorgon och alltid. I Jesu namn.